Hej allesammans, hjärtligt välkomna. Jag heter John Olsson och jag är nästan oförberedd. Och med mig i podden idag har jag...
Edvin Lundgren.
Härligt, välkommen.
Tack ska du ha, trevligt att få vara med.
Ja, du är ju borta, du är på länk. Du bor ju på Bali.
Ja, det blir mycket på länk här bortifrån. Men det är inte så illa. Jag har lite fin utsikt här över taken där jag sitter och länkar med dig.
Ja, du och jag känner ju varandra, vi är kompisar. Vi kan gå in lite senare på hur vi känner varandra. Vi är kompisar och lite samarbetspartner i olika. Du brukar ju mixa ljudet till den här podden bland annat. Jag klipper podden och så skickar jag ner och så bara skruvar du till så att det låter lite extra snyggt. Det är ju en av de här. Och sen har vi gjort musik ihop och sådär också, gjort en del. People Pleaser, mitt engelska projekt, gjorde vi ju två låtar ihop där och sådär.
Precis. Ja, jag tycker om det där. Ljudproduktion är lite av min grej där. Så att om lyssnarna där ute har tänkt på hur podden låter, då har jag kanske inte gjort ett så bra jobb. Men om ni inte har tänkt på hur det låter, då har jag gjort ett bra jobb.
Ja, men det är bra. Och så kanske det finns konnoissörer där ute som liksom älskar när det låter så här på ett snyggt sätt. Och de kanske tänker på det. Och de bara, oh, vad bra det låter. Så att det finns ju... De som är vanliga lyssnare ska inte tänka på det. Och de som är konnoissörer ska bara...
Precis så.
men du, kan vi bara gå igenom lite? Så här, för du håller på med ljudproduktion och olika saker. Du gör så här videoisär på YouTube. Mycket så här kopplat till Game of Thrones gör du.
Ja, precis.
Det är din största grej just nu, va?
Ja, så min tekniska specialitet är väl ljudproduktion kan man säga. Men sen så halkade jag lite in på det här med YouTube och videoessayer som du säger där. Och då är det mycket popkultur och mest har det varit om Game of Thrones då. Så det har varit lite mitt nördämne of choice. Men jag håller på en hel del med olika projekt på YouTube, men mest blir det videoessayer. Jag är lite av en mediakille så att jag finns lite överallt. Kan man säga. Men mest YouTube. Mm.
Men för du gick väl någon lite sådär... Var det gymnasieskola du gick? Där du fick började med ljudproduktion? Eller hur var det där?
Ja, precis. Jag gick ett specialprogram. Heter det specialprogram? Nu finns ju inte sådana där program längre, tror jag. Men back in the day så fanns det ju specialprogram där man kunde... Vad heter det? Specialinriktning heter det ju. Och mitt program hette Multimedia Produktion med Musik. Och det var ju en superbra grund att stå på vad gäller mediaproduktion och speciellt ljudproduktion. Då, eftersom att vi både spelade musik, spelade in och mixade och höll på. Men så fick vi även göra kortfilm och annat kul. Så jättebra grund för en sån som mig som verkligen brinner för att uttrycka mig i media.
Ja, men vi var aktiva i kyrkan, i Svenska kyrkan. Nu är vi inte det på samma sätt längre och jag har väl tappat min tro på det där sättet. Men då var vi ju aktiva där och träffade på varandra på olika sätt. Men sen var det någon gång, kom jag ihåg, att du senare bodde i Tyskland. Och jag får för mig att du hade en flickvän där. Och att jag var på besök i Berlin. Och då var så, men ska vi ses? Så hängde vi lite då. Så här. Men sen var det inte... Och sen att vi någon gång provade spela in lite grejer som det inte blev så mycket av och så där. Men sen så gick åren och jag började göra min förra podd Dog idag. Och då minns jag att då skrev du till mig. Ja, jag gillar din podd. Så här, skulle du vilja göra något samarbete någon gång? Liksom, var det inte så? Eller hur? Om jag minns rätt.
Ja, du minns helt rätt. Hela tidslinjen, hela vägen från kyrkan. Jag var inte heller så aktiv där. Jag tog mest sån här konfirmation. Men efter det så träffades vi i Tyskland, stämmer bra, och jag började ratta din podd. Inte för att den lät illa på något sätt, men det kan alltid låta bättre, tycker jag i alla fall, med det mesta jag lyssnar på. Så det var kul att få ta tag i det. Och sen så har det helt enkelt fortsatt. Ja, vi har gjort lite låtar tillsammans och... Och det har känts riktigt bra. Du är ju himla trevlig att jobba med. Det är inte alltid man kommer över folk som är så dedikerade och verkligen vill inte bara påbörja men även slutföra projekt.
Jo, men det är ju så. Jag hade ju liksom haft en liten lucka där jag hade inte gjort musik och sådär. Och jag tycker det är svårt att hitta folk som man trivs bra med. Och då hörde du av det där och då började vi planera liksom. Så, men vad ska vi göra för någonting? Och då... jag är så medveten om att det är svårt att slutföra projekt. Så då sa jag till dig, vi gör en låt och en musikvideo till låten. För att det var någonting vi skulle liksom kunna slutföra. Och vi hade ju inte jobbat ihop så mycket förut med musik. Alltså gjort någon låt ihop. Innan var det att du spelade in någonting som vi liksom, som jag hade gjort på eget håll.
Ja, precis. Jag var ju inspelningstekniker där till en av dina tidigare projekt på svenska. Det var också väldigt kul, kom ihåg. Sena kvällar i studion, käka pizza och grejer. Ja,
exakt. Och det här blev ju med att vi gjorde låten ihop. Liksom. Att det var, vi satt i där du bodde i Sverige då. Och så var det liksom... Satt jag med någon synt där och klickade någon slinga och du började skruva till den och så blev det värsta roliga soundet och så byggde vi ihop en hel låt och lekte fram den och det var det som blev den här Dry Season med mitt projekt People Pleaser, den låten. Och så det var lite så här trappy typ på något sätt. Det blev lite jag ville lite halv trap rappa typ eller så där, så det blev lite. Och sen så gjorde vi musik.
Ja, precis.
Ja, exakt.
Det blev vad det blev helt enkelt.
Ja,
det är ju så där när man jammar tillsammans. Det blir vad det blir. Och det blev väldigt bra till slut tycker jag.
Ja, jag tycker den är schysst. Och sen gjorde vi musikvideo som var rätt rolig också som man kan kolla på YouTube. Men den, och då var det ju också just det här som du snackade med att du gått det här multimedia. Men man pratar ju fan inte om multimedia längre. Det känns lite så här. Men det är ju lite det du gjorde liksom. Att du då dels var med. Vi gjorde hela låten, vi spelade in med instrumenten och prodda i datorn och allt det där. Och sen så var det själva inspelningen med kameror, filma, klippa. Så då var det ju viktigt att du hade alla den här breda kunskapen för att vi skulle kunna ro hem det projektet i land. Liksom.
Ja, men det är ju lite sådär ibland. Alltså, alla har ju inte turen att halka in i sammanhang där det finns folk som kan lite det ena och det andra och är villiga att liksom ro ett projekt i hamn. Så ibland måste man bara göra allt själv. Det är ju sällan man kan det, så då är det kul att hitta någon som man kan jobba tillsammans med som man kan komplettera varandra. Men ja, det är ju massa grejer som behöver göras. Det var ju tur att vi hade förmågorna där tillsammans. Vi slog våra kloka mediahuvuden ihop. Men det blev bra till slut. Det blev klart framförallt.
Ja, men det blev klart. Och så gjorde vi ytterligare en låt efter det som blev klar också. Nu är jag lite mer inne på att jag vill göra grejer på svenska igen. Så vi får se. Nu ligger det på mig att jag måste spela in den här demon. Jag har ju låt som jag vill göra. Men jag måste bara spela in demon. Liksom,
okej.
Okay. Och skicka till dig. Så här, men det gäller att... sist när vi gjorde den här commitment issues. Där hade jag ju fan... ändå lagt ner en del tid att jag hade ju liksom spelat in alla melodier och liksom verkligen och lagt lite så här slaskiga dåliga trummor men liksom ändå gjort någonting som var en bas och då blir det lite lättare. Du är väldigt bra på liksom skruva till och fixa nytt sound och göra om det man har gjort till något annat liksom. Men jag är ganska bra på att komma på själva grundidéerna skulle jag säga liksom, vad man vill göra med det eller något sånt där. Så jag tycker det kompletterar rätt bra där.
Ja, men just commitment issues var ju väldigt lätt jobbat i och med att du hade så många komponenter färdiga redan. Så det enda jag bidrog med liksom rent musikaliskt var ju trummorna då. Och lite arrangemang kanske. Sen var det bara att mixa och så var det klart sen. Så det var...
Men du är ju trummis i grunden också.
Ja,
och det är ju väldigt viktigt för jag är inte bra på det överhuvudtaget. Jag är ju där melodikille och textkille och allt det där liksom. Och idékille, men med trummor och sådär, där är jag lost. Så det är bra. Så att jag tror det kan hjälpa ytterligare i framtiden när vi ska köra lite mer.
Ja, men vi kompletterar varandra. Det är ett bra gäng alltså.
verkligen. Men ja, nu vill jag höra lite mer här med Bali, liksom hur du hamnade där till slut. Och, för att när vi spelade in de här låtarna som vi pratade om, den första låten där spelade vi ju in Dry Season, den spelade vi in i Sverige tillsammans liksom, och lekte fram och så. Men den här andra, då hade du åkt till Bali och jag bara såhär, fan, nu har jag precis hittat någon bra att samarbeta, så ska han flytta nu så här, så du vet. Men då lyckades vi ändå liksom ro i land genom att jag skickade ner till Bali det jag hade spelat in, och så skruvade du till ljuden och så spelade jag in hemma hos din kompis själva sången och sådär. Så då lyckades vi ro i land liksom. Men vad var det som gjorde att du åkte till Bali från början?
Ja, jag har väl, ska säga, lång historia lång. Jag har väl alltid varit lite så här nyfiken på andra kulturer, framför allt kan man ju säga. Nyfiken på världen och sådär. Det är lite sådär som mammor kanske brukar säga om sina bebisar.
Han är så nyfiken.
Ivrig på livet. Men jag var nog lite det faktiskt. Så det var därför jag tog mig till Tyskland till att börja med. Dit jag flyttade först, men...
Hur länge bodde du där?
Jag bodde där 1,5 år, men sen fick jag faktiskt nog på Tyskland som land. Och blev lite sådär bekväm av mig att Sverige är så bekvämt att bo i, så jag flyttar hem. Jag kan alltid åka och hälsa på igen.
Varför var du bekväm? På vilket sätt var det att Tyskland inte var så kanon med det då?
Det är ganska fyrkantigt kan man säga. Och även fast de har väldigt liksom smidiga system för hur allt ska funka, så känns det som att det ändå är. Det är väldigt mycket byråkrati, och precis som i vilken storstad som helst. Jag bodde i huvudstaden Berlin då. Så är det en hel del resa runt och en del man måste göra. Som i vilken stad som helst. Men i Sverige var alla de här måstena bara lite smidigare. Och så var det lite närmare till vänner och familj och sådär. Så att, ja, men det kändes bekvämare att bo i Sverige helt enkelt. Så det var av bekvämlighet jag flyttade tillbaks. Men bekvämt var kanske inte riktigt det jag var ute efter egentligen. Så någonstans kände jag att jag måste ut igen liksom. Så jag besökte Indonesien och Bali mer specifikt i slutet av 2019. Och tyckte att det här var ju riktigt häftigt. Det finns mycket mer att utforska än vad jag lyckades utforska på 3 år. För 3 veckor menar jag. Så jag bestämde mig för att komma hit en andra sväng. Och stanna lite längre den gången. Och fokusera på lite grejer som jag är mer intresserad av. Mediaproduktion till exempel. Då, så hålla på och mixa musik och poddar och grejer. För det var det jag ville spendera min tid på. Och skriva videoessäer då. För att vid det här laget så hade jag ju gjort en videoessä som blev ganska populär på YouTube. Och då visade det sig att det var videoessäer jag skulle göra. Så att jag hade lite grejer på gång där som jag ville fokusera på. Och då tänkte jag, ja men mens jag är ung liksom. Så åker jag ut i världen här. Prova Bali, jag redan varit där. Tar och stannar där lite längre tid. Så jag tänkte att det skulle bli ungefär 3, 4, kanske 6 månader, vem vet. Men det här var alltså januari 2020, och som vi alla vet så hände det någonting där i februari som gjorde att man inte riktigt kunde resa så mycket mer på ett litet tag. Och jag förstod ganska tidigt att om jag åker härifrån, alltså om jag åker ifrån Bali nu, då vet jag inte om jag kommer kunna komma tillbaks så snart igen.
Nej.
Så jag stannade bara tills vidare. Och det visade sig att det var ju ett jättebra val, för att spendera pandemin på Bali, det fanns ju kanske inget bättre ställe att vara på. Folk var hemma hos er i Sverige och speciellt i resten av Europa, att det var så omständigt där, men här var det alldeles fantastiskt. Så.
Men det, på vilket sätt då? Var det inte lockdown eller var det...
Nej, utan vi hade väl, ja, som så många andra platser i världen så sa man att man skulle implementera en massa grejer, men så gjorde man inte riktigt det. Och, ja, det var ganska chill här egentligen. Och när vi hade, alltså det värsta som vi hade var väl egentligen att de sa att man måste vara hemma. Och så räckte det i ett par dagar, 4-5 dagar kanske. Sen så var det inte så längre. Då hade de inte längre poliser ute på gatorna som sa åt en att gå hem. Utan då kunde man vara ute
Det var
igen.
Lite slappt.
Otroligt slappt. Otroligt slappt. Mm. Och eftersom att det var ju nästan inga turister här. Det var turister här, det ska gudarna veta. Det här landet... reglerna är till för att brytas. Så är det. Och det var definitivt turister här. Om man kom in på rätt sätt, hade man kontakter, man betalar rätt person, så kan man göra vad man vill i stort sett. Så det var definitivt turist, men absolut inte så mycket. Så vi hade gott om svängrum på stränderna, kan man säga. Så det var otroligt trevligt att resa runt och utforska ön här. Det var väldigt, väldigt fritt fram överallt. Och jag kan rekommendera alla att åka till Bali. Det är väldigt trevligt
att åka till Bali.
Ja, men vad är det sämsta med Bali då?
Ja, det sämsta med Bali. Kanske trafiken skulle jag säga. Men trafiken får man ändå säga. Stadsplaneringen. Det finns ingen stadsplanering här. Det har ju sina fördelar också, får man ändå säga. På så sätt att du får ju väldigt mycket gulliga små områden och det är lite pittoreskt och sådär. Men du får också ganska mycket trafikkaos och ohållbar liksom, infrastruktur som inte är så nice. Så det är det sämsta.
Men är det liksom farligt när man går över gatan?
Ja, om du går över... ja, det kan vara farligt att gå över gatan. Jag tror att det är lite lustigt här, för att de flesta ställen här har inte riktigt trottoarer. Så antingen så åker man moped eller så åker man bil över gatan. Det är svårt att beskriva. Det kanske är svårt att föreställa sig. För det var lite av en chock när jag kom hit att det inte fanns trottoarer.
Jaha, så du går inte över. Så du åker
och bil. Finns det trottoarer, då kör folk på trottoarerna.
Jaha, oj.
Så man går liksom inte här. Det är väl mer uppe i byarna, uppe i kullarna, i bergen. Där kanske är mer liksom utanför... de här mer turistiga hotspot-områdena där utlänningar som jag, expats, bor och går på café varje dag och håller på. Så att, där finns det mer utrymme att gå, men det är inte för att det finns trottoarer. Det är bara för att det inte är lika mycket trafik.
Om det är en butik mitt på en gata, åker du moped eller liksom bil till butiken?
Jag åker ju aldrig bil för det första. Det skulle jag aldrig göra, sitta fast i trafiken hur länge som helst bara för att ta mig någonstans. Det skulle aldrig hända. Men jag åker helt klart moped överallt. Om det inte är verkligen precis över gatan, då kan man ju gå över. Ja.
Men så ska du till en butik som ligger på andra sidan gatan. Tar du då mopeden över gatan?
Ja, nej, det kanske inte gör. Det blir nog lite bökigare i och för sig. Ja. Nej, det har du rätt i. Då går jag över gatan.
Ja.
De har, här i Indonesien så har de ett litet koncept som kallas för magiska handen.
Mm-hmm.
Och det är alltså att om man behöver gå över gatan så väntar man en liten stund på att en lucka dyker upp. Men det gör det ju inte eftersom att det är så mycket trafik. Så då behöver man liksom tränga sig ut över vägen. Det finns inga övergångsställen så att man får gå där det går. Och så sträcker man ut en hand. Kanske gör man till och med ögonkontakt med dem på vägen.
Oj.
Och helt enkelt bara går över. Och så får man hoppas att man inte blir påkörd.
Men det är ju liksom... Magi finns
ja,
på
men precis.
Alltså.
Det. Ja, men det är lite så. Ön är magisk alltså. Det är ju the island of gods. Så har man rätt mängd karma med sig, då kommer man över oskadd.
Åh, vad skönt.
Ja, men det är ju lite en sån här kulturell grej, precis som överallt. Det finns ju trafikkultur precis överallt där det finns trafik. Och magiska handen är helt enkelt en del av den indonesiska trafikkulturen. Kan man
men
säga.
Säger de the magic hand? Säger de det?
Ja, ja, ja.
Mm-hmm. För vi pratar ju lite titt som tätt på telefon och inte bara om samarbetsgrejer utan vi pratar om allt möjligt sådär, i livet. Och då har du sagt till mig någon gång att det är typ din bästa tid någonsin i livet nu när du är där nere på Bali och bor där.
Mm. Ja, helt klart. Det finns många saker att peka på och ibland är det svårt att sätta fingret på precis vad det är som gör att jag mår bättre här än vad jag någonsin gjort förut. Jag tror att mycket har att göra med vädret. Det är ju perfekt sommarväder 340 dagar om året. Så det hjälper ju. Och sen så är det ju stabilt, vad ska man säga? Det är ju, dagslängden är ju väldigt stabil i och med att solen går upp och ner nästan samma tid varje dag hela året eftersom att vi är så nära ekvatorn.
Mm-hmm.
Så det finns ju ingen vinterdepression att tala om. Och sen så är ju livet här ganska så flexibelt i och med att man åker skoter överallt. Man behöver inte gå och stressa till eller från platser. Nu lever ju jag ett sånt liv ändå, men för att jämföra med Sverige, där finns det så mycket saker som måste göras hela tiden, bara för att livet ska gå runt. Vardagspusslet är liksom en helt annan femma där hemma. Så här är det, ja, dels vädret, men också flexibilitet och att man träffar så mycket människor som, ja, som har tid för varandra. Det skulle jag säga är en sån här stor grej som gör livet lyckligare bara. Att jag har så mycket folk omkring mig som har tid att träffas och vara spontana. Det,
varför har de det?
Jag har alltid någon att gå till stranden och kolla solnedgång med. Varje dag, om jag så vill. Det är för att folk har tid för
varandra. Varför har de mer tid där nere då? Liksom?
Jag tror att det är för att de inte är lika nedbundna som vi är i Sverige. Med arbeten och sådär. Sen så är det ju också närmare. Överallt. Vi tar oss liksom att åka 20 minuter på skoter. Det är en väldigt lång tid tycker de flesta. Så det är ju ganska så geografiskt nära hela tiden. Medan det känns som att i Sverige måste man ju, eller i Europa måste man ju boka in varandra för att man bor så långt ifrån varandra. Man kanske måste åka en timme enkel resa för att träffas och det ska tajma med jobb och andra sportaktiviteter eller handla och städa och laga mat och allt det där. Men i och med att, ja, här lagar vi ju inte så mycket mat i och med att det är så billigt att äta ute att man kan ju gå till något litet café och käka middag tillsammans istället. Och det finns bara mer små halvtimmar och timmar upplåsta för att träffas helt enkelt.
Mm. Mm.
Ja, det är svårt att sätta finger på, men det är många bäckar små. Det får man
säga.
Det är
som att alla är grannar på något sätt hela tiden. Eller?
Ja, men lite så. Sen är ju ön rätt stor. Den är väl ungefär lika stor som Stockholms län, kanske. Eller något sånt. Nej, vänta nu. Är jag helt ute och cyklar? Ja, det är ju en ganska stor ö, men de flesta, så att säga, som jag, mina vänner i alla fall, bor i relativt nära varandra. Så att, det är ju max en timmes resväg för att träffa någon av mina kompisar från där jag bor. Max.
Mm.
Ja, men det är ju alla de här små grejerna. Och det gör att jag mår otroligt bra. Jag har aldrig mått bättre. Jag har inte vardagsångest längre. Trots att jag har förstås saker att oroa mig för och behöver liksom jobba hårt för att kunna fortsätta vara här och så vidare. Och planera för framtiden och sådär. Men på något sätt så tynger det inte ner mig på samma sätt som det hade gjort i Sverige. Och det är just för alla de här små sakerna som gör att man, som bara sätter guldkant på vardagen. Många guldkanter små, så kan man säga.
Många guldkanter små. Ja, nej, men det blir ju så. Det är flera små bäckar som växer upp till en vacker flod liksom. Alltså då på något sätt.
Ja.
Klart att det påverkar då.
Mm.
Men hur ser du liksom, ja, på framtiden då? Kommer du vilja vara där resten av ditt liv? Eller kommer du vilja göra något annat? Eller vad tror du?
Ja, jag tror att Indonesien är ju ett ganska... Det är svårt att planera för framtiden här, tänker jag. Så jag ser mig nog inte riktigt här för resten av livet. Men jag ser mig faktiskt inte någonstans för resten av livet för tillfället. Utan jag har ju lärt mig det här med att vara närvarande. Just när man har färre måsten så är det mycket lättare att vara här och nu. Och det är ju en otroligt viktig grej, har jag förstått. Att tid är ju en valuta det med. Och den tar jag vara på väldigt, väldigt väl, skulle jag säga. Så jag har faktiskt inga planer för framtiden, utan jag kör på mitt race, gör det som jag tycker, liksom jobbar för att kunna fortsätta göra det som gör att jag mår bra.
Mm.
Det låter ju kanske simpelt, men så är det. Och jag hoppas att alla liksom att alla gör det.
Ja, men exakt, och det är ju lite som snubbe, vet, om man inte har någon biologisk klocka, du vet, så här, om man någon gång skulle vilja barn eller så där, då är det ju lite lättare på det sättet att man har ingen,
ja, verkligen,
ingen sån klocka som kämpar emot den, så då kan man ju också bara, ja, nej, men jag jobbar på med det här jag känner för just nu liksom, så det är väl en bekvämlighet av det och tillhöra könet man liksom, men
ja, helt klart. Jag får ju fler år på mig innan jag behöver tänka på samma saker. Sådär. Så det är ju helt klart en fördel. Men jag vill nog slå mig ner och starta familj så småningom. Jag med. Nu är jag bara 28, så att jag kan ju leva Peter Pan-livet ett par år till i alla fall innan jag behöver börja fundera på det där.
Men ser du dig själv i Sverige eller ser du dig själv i något annat land?
Ja, men jag tänker någonstans att, ja, men jag känner ju någon slags, jag vet inte, naturlig dragningskraft hem till Sverige. Därför att där vet jag vad som gäller och där känner jag mig trygg och så. Men jag känner också att det finns så mycket värld där ute att uppleva. Så ska jag verkligen kasta bort möjligheten att uppleva alla dessa andra platser i världen för att slå mig ner i Sverige. Det har jag ju redan liksom upplevt så mycket så att jag kan känna mig nöjd på den fronten. Men samtidigt vill man ju ge givetvis sin familj, sin framtida familj, de bästa förutsättningarna. Så vi får se hur det blir. Men även om jag skulle börja planera för det nu så kommer ju de planerna garanterat att vändas upp och ner och ut och in på många gånger om innan vi kommer dit. Så ja, jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det just nu.
Nej, men alltså det är så här, du kanske träffar någon tjej från Frankrike så bara, ja, hon vill bo i Frankrike. Liksom, alltså man vet, man har ingen aning heller. Liksom, så att,
då hamnar man där.
Så det, ja, exakt. Så att, men det låter rätt skönt att du försöker vara närvarande i det som är nu. Liksom. För det är ju så här, jag läste någon, det var någon gång någon som gick igenom skillnaden mellan liksom ångest och depression, liksom att så här, ångest det är att man oroar sig för framtiden och depression är att man liksom ältar det som har varit på något sätt liksom.
Just det.
Men om man då är i nuet då har man verkligen ångest eller depression för att då är det som spelar roll liksom, på något sätt.
Ja, precis.
Så att, och då mår man bättre.
Verkligen. Ja, men jag har varit ångestfylld. Jag tror nog faktiskt varje dag i hela mitt liv, så länge som jag kan komma ihåg. Jag hade ångest över att åka till dagis som barn och sen dess har jag haft liksom, måndagsångest varje dag i stort sett, tror jag. Men här är det faktiskt första gången som jag har haft en vardag där det har gått en hel vecka, en hel månad utan att jag haft ångest, vardagsångest faktiskt.
Oj, ja.
Jag skulle inte bli förvånad om det finns de som känner igen sig i det. Jag menar, jag har ju levt ett väldigt vanligt liv ändå i Sverige. Men här då så har jag ändå lyckats bryta mig loss från det. Och jag mår lite mer så som man... Det känns mer naturligt på det här sättet att vara närvarande. Det känns naturligt.
Skönt. Ja, det låter jätteskönt. Kan inte du berätta att du har börjat med en sport också?
Ja, precis. För ett år sedan så upptäckte jag... Jag spelade fotboll tillsammans med ett gäng i ett område som heter Canggu här i södra, sydvästra Bali. Och då var det en superhärlig kille från England. Han är en vegansk ostmakare. Han gör vegansk ost och han är riktigt duktig på det. Supertrevlig kille. Han bjöd med mig på picknick en vacker dag. Och på den här picknicken så var det ganska många som var med. Och han tog fram en frisbee och sa, tjena grabbar, tjejer, ska vi spela lite Ultimate Frisbee? Vi är tillräckligt många om vi vill spela. Ultimate Frisbee, tänkte jag, vad är det för någonting? Det där talas om, inte det någon så här trickshot-grej från USA? Man försöker pricka så här burkar eller något med en frisbee eller vad det nu kan handla om. Men det visar sig att det är ju en hel sport. Det är lite som amerikansk fotboll fast med frisbee. Och så började vi spela det och det var jätteroligt. Och då sa han att ja, men ni kan ju komma ner och träna med oss när vi tränar varje vecka. Det är bara att hänga på. Ja, kan man ju prova, tänkte jag. Och så provade jag det och det visade sig att det var jätteroligt och ganska svårt också. Men och jag är inte så duktig på att springa. Jag har aldrig varit en snubbe som springer. Jag har ju mest gymtränat och sådär och så. Så att jag har inte riktigt tränat för att prestera i lagsport på det viset. Men nu har jag gjort det här i ett år och det är hur kul som helst. Och Ultimate Frisbee är ju alltså en sport som är ganska unik. Inte bara för att det är med frisbee som fotboll eller amerikansk fotboll, men också för att alla kan liksom spela tillsammans. Unga och gamla, långa, korta, män och kvinnor, liksom barn, vuxna. Alla kan verkligen, alltså nybörjare och rena proffs kan spela på samma lag utan problem. På grund av liksom mekaniken i sporten så spelar man liksom, så länge man har ett likadant motståndarlag så är det liksom utjämnat. Det här funkar ju inte i de flesta sporter av ganska uppenbara anledningar, men alla kan spela tillsammans, är i alla fall poängen av det jag försöker säga. Och det är väldigt trevligt, därför att då blir den här communityn, sportcommunityn, blir liksom full. Alltså det blir sån härlig mångfald av folk. Det blir precis alla typer av människor från alla olika delar av världen och bakgrunder och allting. Så att man lär känna så väldigt mycket olika folk. Det är inte bara samma fotbollsgrabbar som det lätt blir i fotbollscommunities liksom. Utan det blir verkligen en salig blandning av folk. Och det är väldigt...
Men vad är det som gör att alla kan vara med då? Alltså, för det går väl ut på att ni kastar frisbeen och så ska någon annan fånga den längre fram och så får man poäng. Kan man säga så? Eller?
Ja, nej, men det är lite så. Så här funkar det. Om du tänker dig amerikansk fotboll, där har du att du ska passa bollen till någon som sen springer över linjen. Och där gör man mål, över mållinjen. Mm. Och i frisbee är det likadant, fast man får liksom inte springa med frisbeen, utan då måste man stå stilla. Sen måste man passa den. Och så då gäller det att medspelarna springer omkring så att de får passningsläge. Och till slut så vill man passa frisbeen över mållinjen, och där måste en medspelare fånga frisbeen. Då är det mål.
Men om man bara kastar den över linjen och någon kommer senare, kan frisbeen åka för långt bort för att det ska räknas som mål då?
Ja, precis. Om den hamnar i backen, då går frisbeen över till motståndarna. Eller om man fångar frisbeen utanför spelplanen, då är den också ute.
Alltså det ska vara innanför spelplanen och då ska en person stå där och köra. Då är det så här, ja, då kan någon vara duktig på att springa och fånga. Även om man inte är liksom expert på sporten, så kan man ändå få det att funka, för att ja, det handlar egentligen om att bara vara uppmärksam på ett sätt. Men någon måste ju vara bättre
precis,
på att kasta.
Så börjar de flesta.
Ja, exakt. För någon måste ju vara bättre på att kasta om man håller på längre. Så det kanske är svårare då, eller?
Det är precis så som det funkar. Så att de flesta börjar ju som löpare och sen fångar och gör mål och sådär. Allt som tiden går så blir man bättre på att kasta själv. Och passa och hålla på. Så precis så funkar det. Och för att svara på din fråga, hur kan alla spela tillsammans? Hur kan en nybörjare spela tillsammans med ett proffs och det fortfarande funkar? Jo, det är så här då. Att, låt säga att du är nybörjare och jag är proffs. Och vi spelar på samma lag. Man spelar 7 personer mot 7 personer. På andra sidan då, så måste det också finnas en nybörjare och ett proffs för att det ska vara balanserat. Så vanligtvis då så ser man till att ha jämna balanserade lag så att det blir jämlikt då. Och utöver det så är det så här att mer än man spelar tillsammans med sina lagkompisar så spelar man emot en designerad motståndare. Så det är lite så här man-marking som du brukar kunna kallas i olika sporter. Att man väljer en motståndare som man följer efter och ser till att den personen inte kan göra mål. Så när frisbeen kommer flygande mot den, då vill man vara där och se till att fånga den så att de inte fångar den. Så då följer man liksom med sin designerade motståndare och sabbar för den i stort sett. Och så försöker man stå i vägen då när den ska kasta och sådär.
Man får inte röra den, eller?
Man får inte röra varandra, så det är liksom det är ingen kontaktsport. Det är klart att man dunkar in i varandra titt som tätt när man försöker fånga samma frisbee och så vidare. Men man får liksom inte medvetet så att säga ja, stöta in i någon eller så. Mm.
Men och nu hade du kört över ett år här, och så var det någon turnering. Vad var det för turnering som du spelade?
Ja, precis. Om man följer mig på Instagram så lägger jag ut en hel del grejer, inte bara om Ultimate Frisbee då, men även om mitt lilla liv här på Bali. Men då är det så här då att jag insåg att jag är ganska duktig på att springa och fånga frisbeen. Men jag var ganska mycket av en fotbollsspelare till att börja med. Men jag var med i några turneringar, ganska så här amatöriga turneringar här som de anordnade. Men sen så blev jag duktigare och duktigare, och jag har ju varit ganska sportig och sådär. Som det var. Men då la jag om min träning och såg till att bli duktig på att springa också. För det har jag aldrig varit duktig på. Men nu är jag duktig på att springa också. Så att nu kan jag liksom hålla uppe tempot med dem som är snabbast på plan också. Och då visade sig att jag fick vara med här i Balis främsta Ultimate Frisbee-lag. Alltså, det finns shit. Tre stycken lag. Och då frågade jag om det inte fanns plats för mig då i det här laget med de riktigt duktiga grabbarna och tjejerna. Och då var det då alltså för 3-4 veckor sedan här en stor internationell turnering där det kommer lag från andra delar av världen, det kommer folk från hela världen som liksom tävlar i den här. Vi hade till och med en superstjärna från USA som var med i ett lag. Det laget vann, kan jag ju säga.
Ja.
Men vi tog oss till final och spelade mot dem, och det var kul. Vi gjorde bra ifrån oss, och jag gjorde rätt bra ifrån mig också. Jag gjorde inte mig själv till åtlöje, vilket var det var liksom mitt mål.
Nej, men det är så snyggt med silvermedalj liksom, när du har varit med så där kort tid också. Det måste väl kännas jävligt coolt ändå. Vad finns det för andra grejer som du brukar göra där på Bali då?
Ja, jag jobbar ju ganska mycket. Men trevliga grejer att göra här. Jag brukar spendera en del tid på stranden. Det är väldigt avslappnat sätt att träffa folk. Surprise, surprise.
Mm.
Mycket solnedgångar tittar vi på. Det, solen går ner ungefär vid klockan 6 till 6:30, någonting sånt där. Beroende på tiden på året. 45 minuters skillnad ungefär från tidigaste
till senaste. Då går ni liksom och dricker något gott och sitter och bara tittar och bara har det gött. Liksom, eller vad gör man?
Kokosnöt och solnedgång är ganska standard after work här borta. Ja.
Ja, just det.
Så det brukar vi göra. Åker upp till grannbyn, upp till Ubud som det heter. Som är en lite mer spirituell del av ön. Där som är lite mer natur och skog och sådär. Ingen strand, men väldigt, väldigt mysigt. Lite mer bohemt, sådär kan man säga. Så där har jag en del kompisar. Hänga där och... Ja, det blir att man går mycket på kaféer och restauranger och stranden och sådär. Sen kan man åka upp till bergen också. Det är alltid en kul weekend-trip att kolla på... Eller kanske till och med bestiga vulkanerna, sjöarna där uppe. Det finns verkligen hur mycket som helst att göra här. Men det jag gör mest är ju att sporta, gå på gymmet och träna och kolla solnedgångar på stranden, kan man säga.
Och vad heter det där du bor? Jag kan aldrig lära mig det.
Jag bor i ett område som heter Seminyak, som är ganska nära flygplatsen, mellan flygplatsen och det väldigt populära området Canggu. Om ni har hört talas om Bali där ute någon gång, så kanske ni har hört talas om Canggu. Det är lite av ett... Det är dit alla influencers åker. Så det är mycket expats där borta. Coola, hippa ställen.
Lite mitt emellan där någonstans.
Lilla Berlin kan man säga.
Mm. Lilla Berlin. Ja, men härligt. Men vad är det för planer framöver då med video isär och sådär?
Ja, jag har en hel del grejer på gång tillsammans med mina kollegor, collaborators. Vi skriver lite mer Game of Thrones-relaterade roliga essäer, och vi skriver lite om andra serier. Skriver om The Last of Us, som var en serie som gick här för någon månad sedan. finns det mycket att säga om. Så.
Den är ju, det är svin, har varit svin. Det har ju varit, för du är ju liksom inte, du är inte som, du har ju inte samma, vad ska man säga? Du har inte tempen lika mycket på Sverige längre, märker jag ibland när, när vi, liksom jag pratar med dig, för att du är inte inne i den bubblan liksom. Och för att just Last of Us var ju svinstort här i Sverige när, när den kom här för ett tag sedan, så att så alla vet typ vilken, vad det är liksom. Så att det är så här, ibland blir det ju så där, för att i och med att du är nere hos ditt, då ser du inte alltid vad så här, och det här är så populärt i Sverige liksom. Men det är ju inte det som är intressant för dig, för att du, du vill ju hitta en mer global publik när du gör de här videorna och sånt, så, så att det är ju inte det som är intressant för dig egentligen, eller måste jag säga.
Ja, precis, mina, de flesta av mina tittare tror att det är lite mer än 30% och så där, de är från USA och typ Kanada, så att det blir mycket nordamerikansk publik så, och engelsktalande liksom folk, så att ja, nej, men det var ju intressant att då, då introducerade jag alla till, till The Last of Us, trots att alla visste vad det var inside and out liksom.
Ja, men exakt, men det var det som jag menar, att det är ganska intressant bara, för att, för att just att jag, det, det visar att jag är så inne i min lilla bubbla här i Sverige också, förstår jag menar liksom, och att jag vet vad som är populärt här eller vad som folk snackar om liksom, men sen när man kommer någon annanstans, då kan det vara något annat. Och det, ibland är det så när jag pratar med dig, så är det kanske någon nyhetsgrej som har varit svinstor här i Sverige. Men det är ju bara någon liten skitgrej egentligen, om man ser det globalt. Förstår du med det? Och
ja, att, precis. Ja, och då, eller jag har ju ofta inte hört talas om mycket av det jag får höra.
Nej, exakt.
Om jag pratar med folk hemifrån.
Och det visar ju också att det är liksom obetydligheter också på ett sätt, för att det är någonting som är jättepopulärt som alla bara skriver om nu liksom, och sen är det borta. Och då är det kanske inte så stor grej egentligen, alltså, utan att det är någonting, ja, tidningarna och medierna får dille på något och bara, ah, men nu är det inne på det här, nu ska vi ha fokus på det här, och så ringer jag dig och bara, ah, men den här grejen, du bara, har jag inte hört om det där, ja, och sen, och ja, om det är tillräckligt viktigt hade du ju hört om det sen kanske, men det, då var det inte så viktigt för att du skulle snappa upp det liksom.
Ja, precis. Ja, nej, men det där med perspektiv alltså. Det märker man ju från så här folk, jag får ju de här små insikterna, inte bara från folk hemma i Sverige när jag pratar med dem, men också folk som hör talas om saker, ja, mina kompisar här då, som hör talas om saker från sina hemländer och vad som för sig går där. Och det låter ju som värsta grejen när de berättar om det, men det är ju ingen hemma där jag kommer ifrån som har hört talas om den skandalen eller den stora grejen eller vad som för sig går här på Bali för den delen. Så nej. Ja, det är intressant det där med, är det det som kallas filterbubblor eller vad brukar man kalla det?
Ja, alltså man, filterbubblan är ju kanske det man har. Ja, nej, men en filterbubbla är ju det man har via, i sociala medier, att man följer vissa personer eller vissa konton, och att då blir man, ens världsbild begränsad till det, och så tror man att alla tycker likadant som en själv, eller och att man blir matad med samma idéer och tankar. Eller? Ja. Ja, men lite så blir det. Att, det blir ju en, ja, men någon nationsbubbla skulle man kunna kalla det, eller något sånt där. Ja, kanske i det här fallet på något sätt. Jag hittar bara på ordet nationsbubbla. Men det blir väl lite så, för att man, det är Sverige, då är det ju den lilla bubblan man har där. Och sen ute i världen så är det ingen kanske som snackar om samma saker.
Ja.
På samma sätt.
Nej. Ja, nej, men det där är ju, det är verkligen intressant alltså. Och det är alltid kul att, att berätta om såna där saker för andra, för folk från andra kulturer och sådär. Många har ju en väldigt positiv syn på oss i Sverige, på hur vi har det och sådär. Och då tänker man ju om alltså. Och vi har det ju rätt bra liksom.
Mm.
Nu kommer det ju liksom till ett ganska högt pris att vi alla måste jobba rätt hårt där hemma i Sverige. Vi alla, jag är inte där just nu och gör det, men ni alla i Sverige måste jobba väldigt hårt för att vi alla ska ha det så bra. Men ja, det är inte alltid vi tycker så bra om oss själva. Alltså, för det här med negativa nyheter är ju alltid en grej. Att nyheterna alltid ska vara så negativa för att få uppmärksamhet. Så det är ju lätt att få en negativ syn av, ja, men allt. Och det är någonting som jag tycker vi märker att folks perspektiv på Sverige är så mycket positivare än svenskarnas egen syn på Sverige. Men så är det kanske i alla länder. Jag vet faktiskt inte.
Ja, men de får ju, alltså i och med att så här, tänk dig så här. Vi, när vi är i Sverige, träffar folk. Folk är ju inte så sociala på, liksom, i allmänna ytor. Det är en klyscha, men det är ju så. Folk är inte sociala att börja prata med när man sitter på bussen eller gör saker eller spontant. Folk är ju inte så på det, avslappnade på det sättet och lite sköna. Så är det ju. Men det gör ju också att vi har en trygghet på något sätt, att det är, ja, det är strukturerat på olika sätt som gör att Sverige är ett bra land att bo i, liksom, för att det är, ja, strukturer. Men det blir lite tråkigare av det också, liksom, rent,
ja.
Ja, men det är en trygghet, så. Och sen så är du ute i världen och träffar folk. Du är ute i världen och träffar folk och är social. Så du är en av de där sköna personerna som, och du slappnar av för att du är ett annat land med folk som är sköna. Och då får de så här, dels har de hört att Sverige är ett bra land, men sen får de träffa en person som är öppen och skön från Sverige. Så då får de ju en ännu mer positiv bild också, tänker jag. För att precis. De får se det bästa av Sverige. Du är alltså bäst i Sverige. Nej, du fattar vad jag menar.
Ja, precis.
Nej, men att det är den sociala och härliga, liksom. Men om de skulle komma, och när de kommer till Sverige, så tycker ju folk det är kul att prata engelska också. Så då får de ju se folk som pratar engelska. Då är det folk som säger, nu får jag prata engelska. Och då blir svenskar avslappnade. Men om de hade pratat svenska och varit i Sverige bara vanligt, då hade de fått uppleva det här lite tråkigare, liksom stela. Så att det är väl lite det där, att det blir svårt,
ja, men det där
för dem
är helt
att se
sant, alltså.
En neutral bild av Sverige.
Jag brukar kalla det där för resenärssyndrom eller resenärsbubblan, eller jag vet inte vad man ska kalla det, någon så här perspektiv som är lite skevt, just för att du dömer, liksom, en kultur baserat på resenärer från den kulturen. Folk som är, liksom, som tar steget och ut och reser, de representerar, ja, ju kanske inte nödvändigtvis kulturen där de kommer ifrån så väl. Nej. I och med att de säkert är mycket mer öppensinnade än det där de kommer ifrån. Så man har ju inte så mycket att gå på av att bara träffa en person från en kultur på det viset. Så att det, ja, det är lite som du säger. Det blir lite av ett skevt perspektiv. Men å andra sidan så kan man ju träffa ganska många resenärer från samma kultur och få lite av en bild av hur folk är. Det är lite lustigt. Här på Bali så tycker ju alla väldigt mycket om att klaga på ryssar. som en kultur som verkligen, liksom, sticker ut bland alla andra. Och då är ju förstås alla andra kulturer resenärer, liksom, representeras som resenärer. Så där är vi ju alla jämlika på så sätt. Men ryssarna sticker, liksom, ut. De är udda, men, kan man säga.
Ja, men för att det här berättade du för mig innan kriget i Ukraina också. Så att det är inte bara påverkat av det, utan det är någonting innan dess. Vad är det de tycker om ryssar då, liksom?
Ja, precis. Ja, men här är det faktiskt inte så många. Det där var ju faktiskt en riktigt intressant grej som du tog upp. Alltså, jag hörde det där igår om att folk är så väldigt, så att säga, att folk hemma i Sverige har ändrat uppfattning om Ryssland och ryska folket så mycket efter kriget. Här är det, liksom, ingen skillnad riktigt så. Folk tänker inte på ryssar och tänker, ja, just det, invasionen av Ukraina. Det är, liksom, inte den associationen folk gör. Utan när folk tänker på ryssar här på Bali, då tänker de ju, de åker, liksom, moped och motorcyklar utan hjälm och de står och tar, liksom, selfies nakna på heliga platser och är, liksom, lite så oanständiga och otrevliga.
Oförskämda,
ja. Precis. Det är det folk tänker på. Så att här, ja, det här med kriget, det är, liksom, inte något som folk associerar med folket här alls. Faktiskt. Nej. Så det var intressant att du tog upp det.
Nej, men det där tror jag, då har nu, det är också någon sån här grej som jag tror att du kanske inte då har upplevt då, i och med att du har varit borta hela den här perioden. För att nu är det ju väldigt sådär med att allt som har med Ryssland att göra är liksom typ tabu nu här hemma i Sverige. Alltså, det är så hela tiden olika grejer som har med det att göra på grund av kriget.
Alltså, jag måste ju berätta, det här fick jag höra från min mamma igår. Så sent som igår. Till sin födelsedag så hade hon köpt en tårta som hon ska bjuda sina besökare på. en tårta som kallas för rysk banantårta. Men, men den här tårtan då som de säljer på den lokala matbutiken, den har de alltså fått byta namn på. Så nu heter den bara banantårta. De har alltså tagit bort den delen av namnet, för att det får inte heta rysk banantårta längre, så nu heter det bara banantårta.
Men är det att
och det var fan det sjukaste jag någonsin har hört.
Ja, men alltså, är det att kan det vara både och, att så här, att det kanske är färre som köper den för att det heter så, eller är det liksom så här att nej, det här, vi kommer bojkotta er om den är så, eller så
alltså, det där vet nog du bättre än jag alltså. Jag kan nog inte riktigt svara på varför, alltså, hur folk skulle reagera. Vad tror du?
Nej, men jag tror att det är lite så här, lite blir det, alltså, det finns vissa så här grejer nu, diskussioner kring att Absolut Vodka, att de skulle sluta exportera till ryska. Alltså det fanns en massa såna här grejer att det finns en del. Ja, jag tror det var så. Jag kommer inte ihåg exakt hur. Det är så många vänd och fram och tillbaka. Och sen var det ett tag var att ska Systembolaget ta in vissa ryska varor? Jo, det gör de ändå. Det har varit en massa olika diskussioner kring det här. Men så att jag vet inte. Alltså, det kan vara lite hönan och ägget. Vissa grejer kan det vara att vissa kanske inte vill att det ska vara något med ryskt i butiken. Vissa skulle kanske bara, nej, men andra skulle tycka att jag var oskön om jag kommer med den här. Det var en kompis som berättade för mig att han, de brukar ha teman. Så här, de träffas några par och har, ja, men nu ska vi ha spansk mat tema. Och så klär de ut sig lite och så har de spansk mat och sådär. Och då hade de innan kriget i Ukraina haft rysk kväll. Liksom. Men att nu så skulle de kanske inte haft det. Liksom, för att det känns lite olämpligt eller ja, inte soft. Typ, så här.
Jaha.
Så att det...
Okej, okay, ja det...
Ja, så att det är lite sån stämning här nu liksom, att det är, och att jag, det var innan kriget och sådär, så var jag bekant med en rysk komiker och jag hade träffat, han hade kommit till Stockholm 2 gånger.
Men nu har du sagt upp vänskapen helt och hållet.
Ja, exakt. Nej, absolut inte, utan grejen var att han hade stand-up-klubb i Sankt Petersburg, och då hade han snackat, ja, men du kan komma över säkert någon gång liksom. Och då hade jag sagt, ja, men fan, det kunde vara soft, så fan vad kul att åka till Ryssland, du vet, och köra där typ. Men nu hade de ju polisen liksom gått in på klubben och bara, för att de pratade om politik och grejer, och bara så här stängt ner det där. Så han har ju flytt från Ryssland till Tyskland och är där istället. Så då kände jag så här, ja, då känns det inte helt kanon. Och då blir inte jag jättesugen på att åka till Ryssland nu. Bara, ja, fan, dit ska jag. Alltså, och i med kriget och allting. Så det känns ju inte... Då känner jag inte alls sug inför det, liksom.
Nej, men då åker man ju hellre till någonstans där det finns lite mer frihet. Kanske.
Ja, men exakt. Så det känns inte så kul. Och så är det så tråkigt. För det finns ju massa coolt med gamla ryska författare. Så här Dostojevski och massa Gogol. Och
ja, gud, de har ju superduper rik kultur. Ryssar alltså är ju... mitt intryck av ryska kulturen, liksom, folket, är ju att de har en väldigt rik kultur som många bär med sig, liksom... bara av att de är en del av den kulturen. Jag känner ju jättemycket ryssar här, just för att det är så många här. Man kommer inte undan. Och de är ju liksom de bär ju på väldigt mycket, på väldigt mycket användbar kultur liksom. Mycket bra grejer som andra kulturer inte alls bär på till samma utsträckning. Som du säger, mycket liksom litteratur och
skulle det vara ett exempel,
konst
då?
Och men jag tycker också så här, rent kulturellt, att de har väldigt mycket värdighet och de liksom vet hut på något sätt som andra kulturer inte riktigt, jag kan inte säga riktigt samma sak om andra kulturer alltså. Det har ju sin baksida det med, i och med att de har, det betyder att deras normer är väldigt väldigt hårt, ska man säga, ingjutna
det är
baletten
och allt det här liksom, att de tränar baletterna jättehårt, de som håller på
de
med det.
De tränar allt jättehårt.
Blir,
De är, när de går in för något
basket
så är de...
Basket är de fett bra i också. Mm.
Ja, men de är ju disciplinerade. Mm. Alltså, det är en del av kulturen att ska du göra något ska du göra det ordentligt. Det är min uppfattning i alla fall. Så att det finns ju jättemycket bra grejer med det. Sen så är det ju också det där att om du går emot den kulturen på något sätt, om du inte riktigt passar in, då blir du säkert hårdare utstött från det också. Och att du känner dig säkert hårdare nedtryckt också. Så det är ju baksidan av det här. Så länge du är normal, och det är ett ord som jag hör dem använda väldigt mycket, så länge du är normal så är det kanon liksom.
Ja, just det. Men det är där så, och då vi i Sverige är någonstans mellan mjölk liksom, mitt emellan, och då blir det lite så här, då blir det lite tråkigt. Liksom så här, men samtidigt så är det balanserat och tryggt på något sätt.
Ja, jag tycker vi i Sverige är väldigt liksom långt ifrån det där på något sätt. Att vi har ju våra hårda normer på vårat eget sätt och vis många gånger. Men det uttrycks ju på helt andra sätt kan man säga. Vi är lite mer passivt aggressiva kan man säga. Medan de är mer direkt aggressiva i hur de upprätthåller sina värderingar. Ja, kan man säga. Och ibland kan man ju uppskatta att de är liksom mer rak på sak. Medan vi svenskar kanske är lite mer undviker konflikt och sådär. Konflikträdda heter det.
Ja, men då tänker vi börja runda av här. Vad hittar man dig då i sociala medier och så?
Ja, om man vill följa mig på Instagram och se vad jag pysslar med, det är väl den sociala medien som jag är mest aktiv i. Då kan man kika på edvin.lundgren, det är Edvin med W. Sen har jag en liten hemsida där jag erbjuder mina ljudproduktionstjänster som heter lundgrenaudio.com. Och framförallt en YouTube-kanal som heter Culture Vulture Media där jag lägger upp mina videoessäer. Och sådär. Sen kan ni spana in podcasten Accidental Intrigue av Kent Babin där jag kommer vara berättare framöver till hans radioteater. Det låter konstigt. Audiodrama heter det på engelska.
Ja, men vad handlar den om då?
Det handlar om det är spionthrillers som han gör, och då är det varje säsong är en ny berättelse, en ny följetong. Mm-hmm. Och det är ungefär 10 avsnitt, tror jag. Så där kommer jag vara med och hjälpa till. Så det kan ni spana in.
Ja, vad roligt. Och mig kan man ju följa på Instagram, John_Olsson_. Och på min hemsida, johnolsson.se, kan man ju lyssna på den här musiken vi har pratat om. Det här People Pleaser som du och jag har gjort och ihop. Och min gammal musik.
Det måste ni spana in.
Ja, exakt. Det måste ni göra nu efter ni har lyssnat. Och så finns det nog stand-up-klipp där. Och kommande gig, stand-up-gig som jag gör. Det är väl stand-up jag sysslar mest med nu. Men jag ska se till att spela in lite ny musik också. Kan vi, du och jag och Edvin, samarbeta lite där. Det vore ju askul.
Ja, det ser vi fram emot.
Yes. Ja, det kommer bli grymt. Ni har lyssnat på Nästan oförberedd med mig, John Olsson, och veckans gäst,
Edvin Lundgren.
Ha det bra!
Hej då!